Podplay.
Känn er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hockeypuls podcast. Det är tredje bara den här veckan faktiskt. Men hörni, det är inte ofta jag har med mig två gäster från samma klubb. Men idag har jag faktiskt lyckats locka hit Brynäs sportchefsduo Erika Gram och Johan Alsén. Och samtidigt som jag hälsar er hjärtligt välkomna till podden, så tänker jag att det inledningsvis vore bra för alla lyssnare att få veta hur arbetsfördelningen ser ut mellan er två nu när ni har ett år på uppdraget här. Så Erika, ge oss en inblick och välkommen också.
Tack så mycket. Ja, men den har väl förändrats lite under resans gång skulle jag säga. Det är drygt ett år sedan vi började jobba med varandra och vi är väl egentligen försökt identifiera hur vi ska jobba framåt, framförallt med Brynäs. Så under säsongen har vi egentligen hjälpt till med alla frågor rörande våra fem elitlag. Johan lite närmare här och jag lite närmare dam, och sen har vi samkört väldigt mycket på junior. Nu kommer vi 1 maj att anställa en person som kommer vara ansvarig för juniorverksamheten, och jag kommer jobba lite mer kanske strategiskt. Jag sitter i ledningsgruppen och jobbar lite mer övergripande, då vi vill jobba mer med ett Brynäs och bli en paraply, mer paraply om jag ska säga, organisation än att jobba i våra stuprör. Och sen Johan väldigt riktat mot SHL, alltså agenter och spela kontakter på det sättet. Så att, vi har väl lite kortfattat.
Okej, okay, så ni växeldrar lite grann. Men då är jag nyfiken, Johan. Vem är det som är ekonomisk ansvarig av er två? Vem är det som står och viftar med sedelbuntarna till agenter att kom till Brynäs nu?
Nej, det kanske är jag som är den återhållsamma, men vi har väl egentligen försökt sudda ut gränserna och lite sådär generellt. Men det är klart att vi har olika personlighetsdrag, vi har olika egenskaper. Jag tror att jag och Rick är ganska lik där. I sådana fall är väl kanske vår klubbdirektör Håkan Svedman som viftar mer i sådana fall.
Men Erika, du vill spendera mer än Alsén alltså?
Nej, men vi är ganska lika där faktiskt. Vi har ganska bra samsyn i det mesta. Johan, nej men jag tror båda två är ganska återhållsamma och sådär, men nej, men vi är nog ganska lika de frågorna, så sagt Håkan och viftan.
Men Johan, det är ett år sedan du la av och du serverades ett 4-årskontrakt direkt som sportchef. Förstå mig rätt här nu, men det har ju inte hänt i svensk ishockey att en spelare gått direkt till att bli sportchef och få ett 4-årskontrakt. Blev du själv förvånad när frågan ställdes?
Förvånad. Konservativt att jag var väldigt stolt och glad över att få möjligheten att verka och jobba dels i den här klubben och på den positionen. Så att, mer att jag känner en grym stolthet. Men å andra sidan förvånad. Ja, jag är mer stolt. Men å andra sidan känner jag mig inte nöjd heller. Utan vi är långt ifrån nöjd. Utan vi är ju stolta över att verka och vara här och på de positioner, eller man pratar för mig själv, på de positioner jag har. Men långt ifrån nöjd. Vi har mycket kvar att göra. Vi har en lång väg kvar innan man kan känna sig nöjd.
När man pratar med nyblivna sportchefer och de som har fått några månader på posten och så, då brukar man ofta höra att alltså, det var mycket mer än vad jag trodde. Oj, vilket slit det här är. Om vi börjar med dig, Johan. Är det en bild som du skriver in dig på, och finns det någonting under det här året som du har känt, oh, det här trodde jag inte på förhand?
Nej, men så är det ju. Det är ju bara konstaterat, så är det faktiskt. Och det första man slås av är ju hur bra man har det som spelare. man har det väldigt bra som hockeyspelare idag. Med allt, om man tittar på SHL framförallt, så har man ju med hela skyddsnätet, med försäkringar, hur vardagen ser ut. Det är klart att det är en otrolig press. Man lever med vardaglig press när man har det väldigt bra. Just sportchefsjobbet så är det ju naturligtvis bakom alla pressmeddelanden när saker har gjorts och saker presenteras, så är det många, många timmar där det är arbete som har lagts ner kring beslut som ska tas, kring saker som har gjorts. Jag kan ju bara ställa mig i kön och hålla med där. Det är mer saker som görs än vad man trodde. Det måste man konstatera.
Erika, du har ju också nyligen lagt av som spelare, men din övergång kanske blev lite lättare med tanke på att du hade en position på ledarsidan i Brynäs sedan tidigare. Känner du det?
Jo, men jag gjorde väl en medveten övergång där då jag alltid haft ett jobb på sidan av, men det är ju en stor, alltså det är ju egentligen samma processer att jobba rätt emot, alltså STH-verksamheten som att jobba mot SHL, så, men bara att SHL är mycket, 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 mycket större. Så det har ju varit väldigt mycket för mig också det här året att sätta sig in i och sådär. Alltså nu har jag och Johan också jobbat med juniorverksamheten med allt från med scouting och rekrytering och nyintag och sådana grejer. Och det här året har väl vi jobbat extremt mycket, men som sagt, vi har jobbat mycket med organisationen också, så framåt så kommer vi ju ha en person nu som börjar hos oss 1 maj som kommer jobba mot juniorverksamheten med oss, så att jag och Johan får jobba mer mot representationslagen.
Men alltså, hur, vi börjar med dig Erika, hur var det att kastas in i den här verksamheten, i de här rollerna, med tanke på allt som hände i fjol med det där negativa kvalet mot HV71, att på något sätt sätta hela föreningen på rätt kurs igen och vara så pass oerfarna som ni båda är? Alltså, ni har inte varit långvariga i de här två positionerna. Kände ni där och då att så här, det här ska bara bli kul, alltså jag vill ge mitt allt här, eller fanns det någon farhåga om att vänta här nu, vad har jag gett mig in på?
Nej, jag har nog aldrig tänkt så, utan förra våren det hände väldigt mycket som du säger och allt gick väldigt, väldigt fort, och sen från egentligen dag ett när jag och Johan blev ihopparade så har ju vi pratat väldigt, väldigt mycket. Vi pratar med varandra varje dag under hela sommaren och även fast vi inte är på jobbet, så att jag känner väl mer mig väldigt trygg, framförallt med Johan och resten av organisationen. För det ska vi också säga, om vi är nya på våra roller så har ju vi väldigt mycket erfarna människor här runt oss på kontoret. Så att vi har ju väldigt, väldigt mycket människor som hjälper oss och är runt. Så att jag har nog aldrig känt oro så. Det är väl mer att man har respekt för jobbet och rollen. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt och inspirerande. Och som Johan säger, det är en enorm stolthet också att få vara en del av det här.
Johan, tröttnar du på Rikas röst ibland?
Nej, det är absolut inte. Jag tycker Erika, jag slås av det varje dag nu, full av energi. Hon är alltid positiv och ser alltid lösningar på saker. Det är sällan man går in i Erikas rum och får en lägre energinivå. Så att, nej, tröttnar inte på Erika.
Aha, men Erika, jag antar att du tröttnar på Johan stämma, va?
Alltså det där är så kul att du säger det, för att jag satt och funderade på så här, om jag får frågan typ om Johans styrka, då skulle jag säga så här, han kommer alltid med jättehög energi, han vill framåt hela tiden, varje gång man kommer in i en diskussion så finns det alltid en lösning. Aha. Så du sa exakt samma ord, det var kul, Johan.
Ja, lösningsorienterade båda två, Johan, då får man säga.
Ja, men jag tror att det var kanske det då, när du ställde frågan till Erika om hon såg något problem med att hoppa in när det var som tuffast, eller det var en tuff tid i klubben. Så att jag tror att det kanske är en styrka också. Det kanske därför vi aldrig såg problemen i det hela, eller att det var ett tufft läge, utan vi såg hur vi ville lösa det, hur vi skulle gå framåt, hur vi skulle jobba oss in i det. Så att men det kanske är både en styrka, men kanske också ja, men det är väl därför vi är som vi är också, tror jag.
Mm, ja, intressanta svar. Jag tyckte mig höra, Erika, också att du ville lyfta fram några organisationer som är mer erfarna, som kanske ni vänder er till. Om du får börja där, vilka har varit viktiga för dig i föreningen under det här gångna året?
Nej, men framförallt så har vi ju våran ekonomisida med Kerstin och Per som är otroligt viktiga, som är, ja, har varit med en längre tid.
Jag vill bara bryta in där. Man vill ju att en Kerstin och en Per ska jobba på varje ekonomiavdelning i alla föreningar runt om i landet, va?
Ja, de är jättebra. Sen har vi också våran sportchefskoordinator Johanna Bjelkén. Hon har också varit helt fantastisk och hon har varit med i många år också, som har väldigt bra koll. Så de tre har väl kanske varit nycklarna till en början. Sen har ju även våran klubbdirektör kom in under hösten, Håkan Svedman, som också har varit väldigt bra stöd till mig och Johan. Han kom inte med så mycket hockeybakgrund, men han kommer med ett väldigt, väldigt bra ledarskap och bra värderingar och sådär. Så att det är väl de som vi jobbar närmast. Johan, du får fylla på om det.
Nej, men jag blir orolig att vi missar någon här. Men det är,
ja,
ju, det är ju som du säger också. Många säger, ja, men där är Erika, där är Johan, där är, ja, det syns ju Håkan rätt så mycket. Men det är så, det är en sak man slås av kanske när man hoppar in på den här sidan av arenan. Att man inte är i omklädningsrummet. Det finns så många människor här uppe som gör så mycket och är så viktiga för föreningen. Nu blir det ofta att vi som syns, men det är så många andra personer som är delaktiga i allt som görs. Så man tror att jag och Rika låser in oss på varsitt rum och så händer en massa saker som vi bestämmer själva, så fungerar det ju inte. Någon som trodde det, så är det ju inte så. Men framförallt de, det är de som vi jobbar närmast. Och det,
ja, kanske framförallt i planering och sådana bitar och i beslutsdelar så är väl de nära oss. Men sen också, så eftersom att vi har varit två stycken på alla fem lag, så har vi jobbat väldigt, väldigt nära alla tränare i år också.
Ja, men det är fint att ni vill lyfta fram fler. Och jag tänker att det blir en bra avslutning på det här försnacket om er två. Nu ska jag tänka att vi ska rikta fokus mot era två representationslag, damlaget och herrlaget. Och vi börjar, ja, men med det sista, tycker jag. Och det var ju finalen mot Luleå. Jag såg det ute på isen, Erika. Det var ju såklart besvikna miner på samtliga. Mycket tårar, mycket sorg över att det slutade som det gjorde. Nu när du ser tillbaka på det, är det fortfarande den här frustrationen över att det inte blev guld? Eller finns det någonting inom dig som känner att, ja, men jag är stolt över de här, att de ändå tog sig så långt fram, att vi fick två publikrekord inom en vecka? Alltså det fanns ju mycket positivt i det där tunga också, kan jag tänka mig.
Absolut, och här, det är nytt för mig, det är första året jag inte spelar, så att jag har ju ett annat perspektiv på det här året. Jag tror som spelare hade det satt det nog i längre när man förlorade stora matcher, men det är klart att det känns väldigt, väldigt tråkigt och lite bittert. Vi var ju, sett över hela säsongen, det bästa laget, så att det känns ju supertråkigt att vi inte lyckades stänga den när det väl gällde. Men som du säger, så finns det många andra delar att ta med sig, dels från hela säsongen, men framförallt kanske från slutspel och finalen, just med det som hände med publiken och de delarna. Men ja, nej, men en liten bitter eftersmak är det faktiskt.
Ja, jag har inga sympatier med Brynäs på det sättet, men jag hade faktiskt ståpäls innan line-upen där i Gavlerinken. Jag säger fortfarande Gavlerinken, jag vet att det är i Monitor Arena, men alltså när det var fullsatt och det var sånt tryck, och så kände jag att alltså de här spelarna, de förtjänar det verkligen. Hur upplevde du det när du satt där, Erika? Jag vet att du, Johan, var också på plats, men om vi börjar med dig, Erika.
Nej, jag visste någonstans att det skulle komma mer folk om vi kom långt i ett slutspel, men jag hade nog aldrig med vildas fantasi trott att det skulle bli sån uppslutning. Och nej, det, jag fick också gåshud, och jag kände precis som du känner, att det, alla spelare är så värdare, och det var superhäftigt.
Johan, kände du när du satt där i arenan och såg finalerna att wow, här finns det kraft, det finns engagemang, det finns saker som hela Brynäs kan hämta saker från och må väldigt bra framgent också?
Jo, men absolut, och vi har ju pratat mycket om att vi ska få till ett Brynäs, brukar vi säga, och har sagt det tidigare. Och jag kände någonstans där att nu gick man och kollade på Brynäs. Man gick och tittade på nästan final med Brynäs. Det kändes häftigt på något sätt, och det är signifikativt för, ja, men för vad vi har pratat om och vad vi ville komma. Men också, jag måste ändå flika in där, Rika, jag har stött på många av de här tjejerna under året och har ju kanske inte varit nära damlag tidigare så förut. Och någonting som är slående, vilka, ska man säga, vilket engagemang det finns hos de här tjejerna, och vad de har varit värda det här på något sätt. Man blir så glad för deras skull, för den tiden de lägger ner, arbetet de lägger ner, att folk kommer och kollar, vilken uppskattning de känner inför det. Så det känns så himla kul på något sätt också att kunna, ja, men har följt dem under säsongen, sett dem i gymmet, alltid glada, alltid tacksamma, och att det kommer så mycket folk då, det känns så, ja, men bra i magen på något sätt. Och som sagt, ett Brynäs.
Ja, det var mäktigt att se. Men Erika, jag kan tänka mig att det finns bara en målsättning nu, att det är att guldet ska till Gävle nästa säsong.
Ja, men självklart, vi i elitidrott, då vill man väl vinna, det är väl därför vi håller på.
Ja, det är det.
Nej, men det är klart att vi vill gå för det. Vi vill göra det varje år om vi får önska det. Vi kommer fortsätta att bygga vidare på det här, och vi vill vara ett ledande lag, så att, helt klart.
Men så här, innan, eller när du klev in i Brynäs, så var ju inte damlaget så här högt upp på toppen av svensk ishockey, utan det var nedre halvan i SDHL. Togs inte förbi första rundan i slutspelet. Sakta men säkert har ni klättrat. Och två år i rad har ni varit i final nu mot Luleå. Kan du för lyssnarnas skull här då peka på några saker som ni har gjort i ert förändringsarbete som har gjort att Brynäs har tagit sig till en mer stabil plattform på damsidan än kanske kontra här sidan?
Nej, men framförallt är det väl klubbens som har gjort det, alltså tagit omtag och en satsning, och vi har investerat både pengar och tid i damverksamheten. Sen strategin vi hade när vi började för några år sedan var ju att ta laget ganska snabbt till toppen och sen jobba på lång sikt med flicklag då, så att vi ska få en egen återväxt. Så det är väl de bitarna, men framförallt så är det väl hela klubben som har tagit omtag, allt från det kommunikativa och till egentligen bara så simpla saker som faciliteter, träningstider, hur vi pratar med varandra, om varandra, attityder, alltså ja, egentligen det. Och det har varit 4 säsonger vi har jobbat med det här nu och det börjar ju att slå väl ut.
Verkligen. Herrarna då? Vad ska göras för att resan ska bli densamma som för damerna? Om vi kastar över den pucken till dig, Johan.
Ja, men någonstans så framgångsrecept, om man tittar lite grann runt om i Sverige, så är det ju naturligtvis är det ju långsiktighet. Vi behöver en stabilitet. Vi behöver bli framgångsrika över tid. Och där ser ju vi ganska snabbt då att juniorverksamheten är någonting som ska göda oss, föda oss. Vi vill få igång hjulet. Vi vill få upp mer juniorer. Vi vill börja skörda snart. Snart kommer ju de här NHL grabbarna. Snart blir de nu är det dags att komma hem, tycker vi.
Jaha, okej. Okay. Alltså Jakob Markström, Niklas Bäckström, Elias Lindholm, Kalle Järnkrok, det är de du hoppas på här.
Ja, men vi vill ju någonstans såklart ha en stabil grund av långsiktiga avtal där vi har ledande spelare på längre kontrakt, även om alla idag vet att ofta när det finns ett längre avtal så finns det ju klausuler, det finns vägar ut, men vi vill ha en stabil grund av spelare, nyckelspelare på längre avtal. Vi vill kunna ha mer flöde av unga spelare som är uppe och trycker på, pusha på pacen på träningar upp och liksom, som man säger, kommer med ungdomlig entusiasm. Mm. Vi vill ha mer av den varan, och det är därför vi också rekryterar en till person som vi sa tidigare under det här avsnittet på juniorsidan, för vi vill att det ska bli bättre. Vi tror också att vi vill skapa en välmående kultur. Vi vill ha ett ledarskap med balans mellan omtanke, krav, trygghet, tydlighet, kärlek, men ändå höga krav och förväntningar. Vi tror också när vi vill ha fram unga spelare, säger vi, men då vill vi också ha en tydlig identitet genom hela föreningen. Någonstans måste man ju kunna inte bara kasta in juniorer i verksamheten och hoppas att tro att de kommer kunna komma upp i A-laget, herrlaget, utan att det blir något problem. Där vill vi ha en tydlig identitet, spelare, det som man lär sig under resans gång när man kommer in som 16-17-åring. När man kommer ut som 20-åring genom den tunneln, då vill vi att man ska ha fått dels alla värderingar, allt det vi står för, men också ska man ha blivit inslipad i ett sätt att tänka, ett sätt att spela på, ett sätt att vara på isen. Den ska alla vara sig själv naturligtvis. Men nu har det en lång utläggning varför vi tycker att juniorsidan är viktig framåt. Men den kommer bli en stor grej för oss på här sidan naturligtvis. Vi behöver ha ett tandem i mål som kan dra varann. Nu har det blivit, i år stod vi inne i Webland många matcher. Kommer inte alltid hålla, förmodligen. Det blir ett starkt tandem. Vi behöver en stark centersida. Men framförallt så behöver vi skapa den här identiteten vi har pratat om under flera år att vi har letat lite grann efter. Så det ska vi göra framåt och det kommer bli viktigt.
Jag gillar när ni väver ut svaren sådär, så det får ni jättegärna göra. Du behöver inte be om ursäkt.
Jag glömde bort frågan.
Ja, jag tror jag också gjorde det faktiskt. Nej, vi var inne på NHL-killarna. Och du tassar faktiskt över som en programledare över till nästa ämne. Och det är ju lite silly season jag tänker ta med er här också. Inser att jag glömde en jävla kille i NHL, Jakob Silverberg. Men så här, Johan, du känner ju alla de här väldigt väl. Nu har ju Kalle Järnkrok den enda med utgående avtal, men han kommer ju att få ett nytt kontrakt i världens bästa hockeyliga, det är ju alla övertygade om. Men vem tror du, eller vilka tror du, kommer att synas i en Brynäs-dress i framtiden?
Oj, jag vill inte spekulera ens med först, men jag hoppas ju naturligtvis alla. Någonstans har vi
hur sannolikt är det, om du ska vara helt ärlig, att alla?
Jag vill inte spekulera alls i det. Jag hoppas och drömmer väl kanske om att det ska vara alla någon gång. För det är ju, vi har ju sett dem i korridoren här, vi har sett dem komma upp med galler. Jag tror att hela publiken i Gävle Hockeyboarna tagit dem sig till sig liksom. Så jag tror alla har en dröm om att se de här unga killarna komma tillbaka som, ja, men som vuxna NHL-stjärnor som de ändå är allihopa. Eller har varit under många år också. Så jag tror att alla har väl den drömmen och hoppas någon gång. Och det gör ju jag också naturligtvis.
Jag tycker det nästan är lite gulligt att du säger unga killar när man inser att de är ju runt 30 plus.
Jag kommer ihåg liksom, och jag tror alla har den där bilden när, ja, men när Bäckis kom upp med galler och stod där i första matchen. Och på något sätt blir det som är, ja, men det är dit du vill tillbaks, det här Brynäs där man kommer upp med ja, men de här unga killarna kommer upp med galler, de är bra ifrån sig, man, det blir lite go på isen, go på läktaren, man, det blir lättare att ta till sig på något sätt. Så att jag tycker det är något fint i det också, och det är ju som sagt, det ska inte bara vara guld, men det är en framgångsfaktor också när vi tittar runt vilka som är framgångsrika. Och när vi har varit framgångsrika, då har vi fått fram egna spelare, då är de som har varit våra ledande spelare också. Så att så.
Ja, tyckte man höra Veine Väveläinen där också. Han hade ju en enorm arbetsbörda under den gångna säsongen som du var inne på, Johan. Var i alla fall enligt olika uppgifter i media så verkar ni ju för en dialog om honom inför nästa säsong, Erika. Vad kan du säga egentligen om de förhandlingarna som pågår?
Men Veine gjorde en jättebra säsong, och som Johan sa, stod väldigt mycket matcher och gjorde en bra säsong, så det är ju klart att Veine är intressant för oss.
Och det innebär att han är ett prioriterat objekt på marknaden för er, att ni har någon väldigt högt upp på listan, eller?
Ja, vi för dialog med Veine. Det gör vi. Det är en självklarhet.
Ja, jag tror inte någon är förvånad över det svaret faktiskt. Min kollega Johan Svensson har ju avslöjat det att ni är muntligt överens med Anders Lindbäck, och då tänker man så här, oh, vilket målvaktspar det kan bli i Gävle nästa säsong. Johan, hur nära är det att det går från muntligt överens till att det faktiskt är en kråka på det där pappret?
Nej, men jag pratade med Johan om det också. Någonstans blir det ju en hypotes. För det första så har ju Anders, han har ju ett avtal med Jokerit. Och sen har ju vi, som jag har sagt många gånger tidigare också, vi har ju en dialog med alla de här gamla brynäsarna. Vi tycker att det, ja, men de har representerat den här klubben, och vi har största respekt för alla som har varit. Så vi försöker ha en bra dialog med alla, vare sig avtal eller inte. Men nu är det ju faktiskt att Anders har ett gällande avtal med Jokerit, så det blir en hypotes. Men det är klart att vi pratar med han vad han ska göra i framtiden, som vi gör med alla andra.
Men nu har ju Jari Kurri i Jokerit gått ut och sagt att nej, vi kommer behöva en säsong för att bygga om hela verksamheten för att delta i finska högsta ligan. Så de planerar ju att starta först 23-24 säsongen. Vilket gör att det finns säkert spelare som kan riva, alltså deras kontrakt kan rivas upp under kommande säsong. Kan det bli aktuellt med Lindbäck?
Nej, jag vill inte spekulera. Det blir också så här, kommenteraren som tillhör ett annat lag, jag tycker det känns fel, så vi håller oss lite borta från det. Han tillhör Jokerit, och vi vill inte riktigt prata om spelare som har avtal med andra lag så.
Okej. Då kan ni få prata om en spelare som ni valde att släppa här, som hade ett optionsår, er poängbästa back. Erika, hur gick tankegångarna när ni kände att Shay Ganaway, han är inte med i våra framtidsplaner här?
Nej, men vi har väl haft en dialog med Shay under säsongen och här under våren. Och, sen i nuläget så valde vi att inte utnyttja den, och sen får vi se vad som händer framåt. Men i nuläget så valde vi att inte förlänga den eller använda optionen.
Men den kan aktiveras alltså ändå längre fram här?
Som sagt, mycket kan hända, men i nuläget så är vi trygga i beslutet, och det finns dialog, men Vi har gått vidare med Shay nu och sådär.
Okej. Jag ska rabbla lite namn här för alla lyssnare också, när det kommer till spelare som ni har släppt iväg. Anton Müllery nämnde Shay Ganaway, Niklas Danielsson, Kristoffer Berglund, Tom Vandell, Christers Gudlevskis, Oskars Sibulskis, och sen har Noel Gunler, han har just signat med Carolina Hurricanes. Jag skulle säga att alla här var ändå väntade namn i någon mån. Men att Noel Gunler inte längre blir kvar i Gävle, Johan, hur känner du för det? Och finns det någon möjlighet, pratar ni om det, att han kanske kan återvända nästa säsong på lån?
Ja, den dörren har vi absolut inte stängt. Och, nej, men det är alltid kul, det måste man ändå tycka. Man vill ju, jag brukar ofta säga att jag vill att folk ska vilja spela i Brynäs och förstå och tycka om att vara här. Men någonstans vill man också att man ska vilja vidare. Man ska vilja till högre ligor, så att vi är någonstans glad för han skulle att han får chansen där borta och skriva ett NHL-avtal som, ja, men alla drömmer om någonstans. Så att det ser vi som kul. Visst finns det en chans och möjlighet att han eventuellt kan återvända i framtiden. Men det får vi se. det får vi se då helt enkelt. Men just nu känner vi en glädje och stolthet över att ha levererat en, som vi ändå tycker att vi har gjort. Vi har haft den här 1,5 år. Vi har hjälpt han på vägen dit, så det är vi stolta och glada över naturligtvis.
Ja, nu värvades han från Luleå, så det var inte en egen kille på det sättet. Men med tanke på vad Johan berättade om att men ni vill stärka juniorverksamheten och att det ska föda framtida talanger som går upp i A-laget sen sticker över till NHL. Erika, hur viktigt är det att det här signalvärdet att man har spelare i ens trupp som faktiskt skriver NHL-avtal för framtida signeringar med spelare på den öppna marknaden?
Nej, men det är väl klart att det är viktigt. Alltså, det är ju signaler både spelarna att det är en bra miljö att vara och utbilda sig, och framförallt också för oss och klubben. Så att, därför det Johan berättade tidigare, alltså långsiktighet är ju någonting vi försöker hitta och titta på jättemycket, och juniorverksamheten är otroligt viktig, och där har vi jobbat väldigt, väldigt mycket med just den delen för att stärka upp den organisationen, för att vi ska kunna hjälpa och fostra och komma tillbaka till de här gallerkillarna som Johan pratade om. Så att,
de där unga killarna.
Ja, exakt. Nej, men det är jätteviktigt. Och som sagt, som du säger, det är också viktigt att spelarna ser att det går att ta sig vidare. Så att det är den miljö vi vill ha här.
Diskuterar ni en fortsättning med Marcus Björk? Om du ska få ta den, Johan.
Nej, men alla som inte har kommunicerat så har vi någon form av, kan man säga, vi har en dialog, vi har utvärderat säsongen, vi har bytt bilder, och de vi inte har kommunicerat, finns det inga klara beslut helt åt det ena eller andra hållet. Så att, det är väl egentligen ett svar på alla spelare som inte har kommunicerat, så att det inte finns 100% ja, men hur diskussionerna går vill vi inte liksom prata om öppet, utan det är mellan oss, det är ingenting vi pratar om i tidningen så. Men de diskuterar, men vi har bytt bilder, vi har utvärderat säsongen, sen beslut kommer vi kommunicera när det finns.
Jag såg en öppning där att få lite avslöjande, för du sa att det diskuterar vi inte öppet i tidningen, men det här är ju podd. Så ja, då kanske jag kan få några svar här.
Ja, inte idag.
Okej, inte idag. Men så här, om jag ställer samma fråga om Emil Molin och Tommy Sallinen till dig, Erika, kommer du svara på ett likartat sätt som Johan gjorde här om Marcus Björk, eller?
Precis, samma svar får jag mig.
Okej. Jag inser ju att för första gången så hade ni exit-samtal med samtliga spelare i herretruppen. Alltså, vi börjar med dig, Johan, här. Hur var det att sitta på andra sidan bordet och utvärdera en säsong tillsammans med killar som merparten har du faktiskt spelat med i närtid?
Nej, men det var väl bra, det kändes naturligt. Sen är det klart att, som du säger, det var första gången. Ska väl och säga, det visste man ju inte hur det skulle kännas. Man kan ju tro och hoppas och sådär. Men det är klart att man måste vara ärlig och säga att det hade man ingen aning om hur det skulle kännas. Men jag tycker det funkar bra. Ärliga samtal. Ärligt och tydligt. Jag tror att det är liksom vägen framåt i sådana grejer. Jag tror generellt som i min roll och från spelare så tror att det på något sätt, om jag får sväva ut igen själv, så tror jag att det är lättare än att gå från spelare till tränare. För går du till tränare direkt från spelartruppen, då blir det synat varje dag. Alla beslut, alla steg du tar blir liksom i vardagen synat. Nu är det en, två gånger om året kanske man sitter skarpt och är riktigt ärlig öga mot öga på det sättet. Så jag tror att det är någonstans lättare, tror jag. Eller ja, tror, för jag vet inte. Men det är min bild i alla fall, att det är någonstans lite lättare att det blir någon gång per år istället för att man blir synad varje dag som tränare. Så att jag tror att sportchef, jag hoppar direkt från spelartruppen. Det är klart att det finns en problematik kanske, men jag tror att det hade varit svårare att gå till tränare faktiskt.
Ja. Vem har ni hetsat mest mot, om ni har gjort det någon gång i ett sånt här exit-samtal? Alltså med tränare eller sportchefer som ni har haft tidigare under era spelarkarriärer? Vem som helst ska ta den här. Ja, men alltså, jag ser framför mig typ att du, Erika eller Johan, står på andra sidan bordet där och bara, vad är du dum i huvud eller? Alltså, så där har det absolut inte säsongen varit. Vad tänker du med? Alltså, har ni gjort det någon gång?
Nej, det tror jag inte jag har gjort.
Det funkar alltså inte så. Man sitter tyst, låten och så. Jaha, båda var lugna. Du också, Johan.
Ja, och jag tror att jag är en lugnare person än vad folk tror. Nej, jag har inte stått heller och skriker på bordet.
Nej, okej. Okay. Jag presenterar bara mina fantasier där om hur ett exit-samtal kan se ut. Men Erika, vad fick ni ut av de där samtalen? Jag vet inte om vilka ni satt med, om ni delade upp det eller hur ni gjorde. Men vad blev liksom konsekvensanalysen från spelartrupperna, både på dam- och herrsidan? Vad tyckte de om säsongen, eller vad tyckte de om säsongen 21-22?
Johan har suttit med de flesta herrspelarna, jag med de flesta damspelarna. Så att, men generellt bilden när jag och Johan pratar ihop oss om alla samtal egentligen, att det är en bra säsong, att vi är på väg någonstans och det är en god känsla i egentligen båda spelartrupperna, och vi har också suttit med alla ledare och alla är positiva och är med på det vi gör och tror på det vi gör och så att generellt en positiv och god känsla. Johan, du får fylla i.
Nej, men precis så, och det som slår en är att alla är ju väldigt sugna på att ta nästa steg nu. Alla känner att vi är någonstans. Nu fyller jag bara egentligen i, men alla känner att vi är på väg någonstans, vi är på rätt väg, men det kommer inte ske av sig självt, så alla är väldigt laddade på att ta nästa steg, att vi har byggt någon form av fundament som man tror på, som vi kan stå lite stadigt i, eller i alla fall hålla fast i. Så att nu känns det som att det är en riktig, inte revanschlust, men att det finns en ambition om att ta nästa steg hos alla, så det känns inspirerande såklart.
Ja, och då är ju två spelare som ska vara en del av det här fundamentet. Det är Johannes Kinnvall och Samuel Johannesson, som vi har uppgifter, alltså Sportexpressen, på att ni har klara med till nästa säsong. När presenteras de då, Erika?
Det är ingenting vi har koll på, tänkte jag säga. Nej, men som sagt, det är samma sak där. Vi kommentera inte spelare som sitter avtal med andra klubbar, utan vi är på spelarna som är hos oss och de dialogerna vi för, och sen så det är nu läget vi har idag.
Okej. Johan, fick du någon gång tipset från den sportchef som du har liksom verkat under mest, Micke Sundlöf, att hör du, värva högerfattade backar, det är bra?
Det är väl tipset alla ger, tänkte jag säga.
Exakt.
Offensiva right-backar, det är väl liksom
precis.
Det är väl dem, och så det är sån man ska vara på deadline dagen också. Offensiv right-back.
Och så tvåvägscentrar och sen riktigt bra första målvakt.
Ett annat ord som är så lite slående, det är också spetsspelare.
Ja.
Alla använder uttrycket spets. Vi behöver mer spets, vi behöver mer spetsspelare.
Jaha. Hur skulle du vilja rubricera då?
Ja, men det är en bred definition för mig. För mig kan det vara så många olika saker. För mig, ja, men vad är en ledande spelare? Vad är det? Är det någon som vinner teke? Är det någon som gör mål? Är det någon som tar hand om det i omklädningsrummet? Eller vad är det? Så det blir ett brett spektra. Så att spetsspelare, det blir definitionen blir väldigt bred ibland.
Ja, otroligt bred skulle jag säga. Det finns ju spets. Man behöver ju spetsen i alla delar i lagbygget. Så det är ju som Johan säger, det är väldigt brett det där av hur man definierar det.
Ja. Jag tror främst utgår ifrån spelare som avgör matcher och ligger högt upp i poängligan och kan göra skillnaden på det sättet. Men ni har ju verkligen en poäng i att vi utifrån ser ju inte vilka som är betydelsefulla i omklädningsrummet och vilka som leder grupperna och så vidare. Vilka ser ni där på dam- och herrsidan som går först i ledet, som kanske inte får de här rubrikerna som poängspelarna får?
Jag kan väl bara, en grej som jag skulle vilja skicka en passning ut av, jag tycker att många har ju bilden av att kanske Anton Rudin bara är en duktig spelare. Jag måste säga att han har växt otroligt mycket som människa under åren som han, ja, men sen han kom hem här. Jag tycker han har blivit, jag ska inte säga vuxen, men många har bilden av att han är en bra spelare, han leder på isen. Men han är en fantastisk person. Han har blivit otroligt, ja, men han har utvecklats otroligt mycket, måste jag säga. Så jag måste få ta tillfället att berömma han lite grann. Både han och Simon Bertelsson också. Många tror att det är en duktig spelare, men de tar ett stort ansvar på sidan. De har utvecklats väldigt mycket som personer på de två, så det tycker jag alla kan lyssna på när jag säger.
Ja,
och sen ska vi lägga till också, liksom, om vi fortsätter på, även Linus Ölund har gjort en jätteresa och också tar ett stort ansvar där. Och det blir någonstans av liksom stommen som har varit här och sådär. Jag tror lätt för spelare att komma in och förhålla sig till och när de har varit här och har satt liksom en standard på det sättet.
Han har ju fått spela i landslaget under säsongen, och så tänker man att ja, i framtiden, Anton Rudin kommer inte spela för alltid. Kan det till och med vara en framtida Brynäs-kapten, Linus Ölund?
Ja, men det är klart att det kan vara. Vi har många som skulle kunna vara kapten idag också. Nu nämnde inte jag Greg Scott heller, men jag tycker att de här fyra, jag ska inte glömma någon, men det är otroligt bra grabbar, bra personer, också naturligtvis bra spelare, men De andra, de som jag sa i början, jag tror att många har bilden av att det bara är bra spelare, men det är riktigt fina, bra ledande personer som har utvecklats enormt.
Erika, om man tittar på damlaget så är det ju mycket fokus på Majnerén Persson när hon blev årets back i SDHL och såklart poängdrottningen Laura Stalder. Men det måste ju finnas, precis som i herrlaget, spelare där som ja, men allmänheten kanske inte vet så mycket om, som är väldigt viktiga.
Absolut. Vi har haft en otroligt duktig tredje kedja i SDHL-laget då, med tre svenska tjejer, Jenny Antonsson, Hanna Tuvik och Emma Muren, som har dragit enormt last utifrån de här, kanske de här, inte får rubrikerna utifrån att göra alla mål och passningar, utan gör mycket andra viktiga saker för laget. Sen skulle jag väl också vilja lyfta fram Denisa Krishova, som har varit här i tre säsonger, som är, jag vet inte, för det som såg finalspelet så fick hon ju verkligen lysa lite där utifrån dels det här hårda jobbet och kunna, ja, men som jag sa, jobba hårt, men även kunna vara spetsen och lite avgörande i vissa lägen.
Alltså hade ni tagit guldet, hon hade ju kunnat vara en kandidat då till slutspelets MVP med tanke på hur bra hon var under de där veckorna.
Absolut, Denisa spelade den absolut bästa hockey i slutet, och det styrka sig också att kunna göra det, och det visar också vad hon är för typ av karaktär och ledare.
Ja, lite silly season här då. Det ryktas om att ni slåss om Jocke Nordströms namnteckning. Johan, ge mig en kommentar här i podden om hur nära ni är.
Det, jag vet inte, ibland känns det som att vi ska ha alla när man läser tidningen. Vi ska ha hela svenska landslaget, men det är klart att vi försöker hålla koll på marknaden. Som vi sa tidigare, vi kommer inte kommentera enskilda namn, och egentligen har de ju avtal med andra klubbar, de allra flesta. Men jag konstaterar att alla verkar tro att vi ska värva alla. Men det är en bra spelare. Konstaterar att det
är intressant för Brynäs. Han har ju faktiskt inte ett avtal. Han bröt ju det med CSKA Moskva, så du kan faktiskt få kommentera honom då.
Det stämmer i och för sig. Nej, men Jocke är en bra spelare, naturligtvis. Det är en svensk spelare, en bra spelare. Det konstaterar väl egentligen att det är så. Alla bra spelare väl, tittar väl vi på. Vi är intresserade av allt som kan hjälpa oss. Sen om han är en av dem, ja, det får vi väl se längre fram. Men det är en bra spelare.
Jag reagerar på när du, alltså nu, ja, han är ju svensk, det vet ju alla. Han var ju med i OS här. Men vill ni bygga blågult, Erika, på här sidan? Eller egentligen båda sidorna?
Nej, men därför försöker vi väl ha en mix sådär. Det är klart att det är alltid intressant både på dam här sidan och kolla på svenska spelare, men utifrån om vi tittar på SDHL-truppen så har vi haft en väldigt bra mix i nationaliteter, och det är väl någonting också vi tittar på överlag sådär, så att det är väl ingen jätteuttalad strategi vi har på det sättet, utan vi försöker forma två bra trupper och som ska spela för Brynäs och som vill spela för Brynäs, så det är väl den absoluta nyckeln så.
Vem fyller den sista platsen på tränarbänken då i herrlaget, Johan?
Nej, men där har vi också ett arbete där vi försöker utvärdera vad vi tycker om säsongen. Vi tycker om Mikkos ledarskap, vi tycker om det som har bedrivs operativt, vi tycker att det är bra, så där vi har inga kommentarer kring det just idag, men att det finns en diskussion kring hur det ska se ut framåt och hur det har varit och vad vi behöver. Så att där är vi.
Jag pratade med Niklas Danielsson kort efter att det presenterades att han inte kommer fortsätta vara en Brynäs-spelare, och ja, ni känner ju honom väldigt väl såklart. Och han sa att ja, men jag kommer vilja verka inom ishockeyn i framtiden, och en ledarposition i Brynäs på något sätt, absolut, om det finns en plats för mig där och om jag kan hjälpa till med mina egenskaper. Johan, du som har spelat med honom, du får den här frågan. Skulle Niklas kunna vara intressant för er i ett längre perspektiv? Sen säger inte jag att han ska in på tränarbänken, om han ska vara scout eller hjälpa till på någon annan plats i klubben, men om du ska få ta liksom helhetsbilden med Niklas Danielsson i Brynäs eventuellt.
Nej, men självklart, vi, som jag sa, vi tycker ju, vi vill ju ha alla bra människor med rätt värderingar, attityder, karaktärer. Vi vill ju ha sådana människor på alla platser i den här föreningen. Och Niklas är ju just en sån. Alltså utifrån bara person så är han ju, för mig har han ju alla rätt. Han är ju en kille man kan lita på, prestigelös, bra karaktär, bra person. Han har en bra mix mellan, vad ska man säga, kram och krav. Alltså han är, ja, men han är alla rätt för mig, så att han naturligtvis är den kille. Skulle han vilja verka som ledare i Brynäs och ha den ambitionen, det är klart att vi skulle sitta ner med han och lyssna, absolut.
Det där uttrycket jag har jag aldrig hört förut, men jag tror att jag kommer att kopiera det och ta med det i framtiden. Att, att man ligger perfekt mellan kram och krav. Det gillade jag. Kom du på det nu eller pratar ni så i Brynäs?
Nej, men det generella termer så vill vi vill ju att det ska bli en men kulturen, där vill vi att det ska vara en mix mellan, man säger att det ska vara höga krav, men vi ska kunna visa kärlek till varandra, omtanke och värme och trygghet, men det får varken bli med för mycket av det ena eller andra, men vi vill att folk ska må bra här i miljön, att det ska finnas tydliga kravbilder, men vi vill ju att man i den här elitmiljön också ska, för vi vet ju också, det har vi pratat mycket om, det ser vi också, många refererar till hur dåligt man har mått i många olika situationer idag, och inte bara sporten utan i samhället i övrigt, och det är klart att vi speglar i samhället, så det här är någonting vi vill bygga, den här kulturen där det är, ja nu säger jag igen, kram och krav, omtanke, värme, trygghet, men ändå krav liksom. Det ska vara tufft, det ska vara mycket träning, det ska vara hårda träningar, det ska vara bra träningar, men också med värme och trygghet i botten.
Ja.
Ja, det jag vill jobba jättemycket med i år, det här, just det ledarskapet, alltså balansen, för att jag menar, finns omtanke, värme och trygghet i grund och botten, då blir ju kravställningen och tydligheten egentligen, jag ska säga, mycket lättare också.
Mm.
Så det är väl egentligen någonting vi pratar om, alltså Johan och jag pratar om det jättemycket, men egentligen genom alla, och Håkan, vår klubbdirektör, är också väldigt, pratar mycket så genom hela organisationen Brynäs, oavsett vart man jobbar.
Ja, jättespännande. Jag vill simma tillbaka till Niklas Danielsson där. Pratar ni med honom, Erika, just nu om en roll?
Nej, men det är som sagt, vi har ju haft exit med alla, och det är ju relativt nytt och färskt. Men såklart, så som Johan säger, att det ska väl landa lite hos Niklas själv också. Och han kommer, om han är intresserad av att ha någon form av ledarroll i Brynäs i framtiden, så är det självklart att vi vill sitta ner med honom. Så att vi får se här vad som händer framöver.
Johan, det här blir sista frågan i podden. Vilken position tror du att han skulle passa bäst i, utifrån hur du känner honom?
Nej, men Niklas är ju, han är ju en ledare tycker jag. Han är ju, jag vet inte vad jag ska säga, men nu är det klart att han är tränare, men absolut.
Mm-hmm. Jaha, då vet vi vem som fyller den där assisterande tränarpositionen. Hörrni, vi börjar närma oss en halvlek här, om man ska prata fotbollstermer. Brukar ni, alltså nu när ni är sportchef och inte spelar längre, går ni också ut på uppvärmningen av matchen och kör 2-0?
Jag spelade aldrig 2-0 som spelare faktiskt.
Va?
Nej, jag gjorde inte det. Jag var ung, men sen så Leffe Borg tog ju bort fotbollen för oss när vi hade oss i Dankronorna 5 år, så då hittade jag nya rutiner och grejer. Så.
Men vänta här nu, vad hade Borken emot bollen?
Jag vet inte. Det blev ingen fotboll i alla fall. Vi hade han i 5 år i landslaget, så det var ingen fotboll där. Så som sagt, jag skapade nya rutiner, så att det blev inte mycket fotboll. Så att, nej, det är inget 2-0 för det.
Okej. Okay. Det känns som att, alltså nu, det här är en fördom, nu får du ta den som, ja, för vad det är, men att du kör mycket, om du ska slå rekord i att trixa med boll, då kör du mycket lår och knän.
Var det till mig?
Ja, det var till dig.
Nej, jag tror, men däremot mycket höger fot, extremt höger fot.
Okay.
Så höger knä, höger fot.
Ja, ja. Men ni går alltså inte ut och kör 2-0 innan matcher, det kan vi dementera här.
Inget sådant. Men båda är duktiga på att träna och fortsätta hålla igång. Johan är starkare nu än när han spelar.
Jaha.
Ja.
Oj då.
Vila mellan passen nu. Så nu får man effekt på träningen för första gången.
Ja. Kan jag få era PB i marklyft här? Kan ni avslöja det?
Jag vet inte. Jag kör inte så mycket PB längre.
Nej, man gör ju inte det när man börjar komma upp i åldrarna.
Jo, jag kör bara PB. 280.
Ja, det gör du.
280?
Jajamän.
Ja, okay.
Och sen får han stjärnor och håller på att svimma efter. Det är typ så jag jobbar nu.
Okej. Ja, 280. Jag sitter här i chock faktiskt. Det var imponerande, Johan. Grattis till det. Ja, jag får verkligen jobba.
160 bänk, 280 mark och 180 knäböj. Det får duga.
Jaha. Då vet vi vem som är fysmonstret i sportchefsduon då, Erika.
Ja, vi jobbar lite olika fys. Johan kör mycket sånt. Jag gillar mer lite uthållighet, crossfit, kanske lite den varianten. Så att vi blandar och ger. Vi försöker även vara bred där.
Ja, och växeldra i det fysiska också. Hörrni, det här var väldigt trevligt. Jag börjar med att tacka dig, Erika, för att du ställde upp här.
Tack så mycket.
Och Johan, lika trevligt att du ville gästa Hockeypuls podcast.
Tack för det.
Och jag ska säga tack till alla lyssnare också för att ni var med under den här 45 minuterna. Har ni några gästförslag, då är det adam.johansson@expressen.se som gäller, eller kan ni DMa på Hockeypuls Instagram-konto. Det här var Erika Gram och Johan Alsén, sportchefsduon i Brynäs, som berättade om framtiden, truppbygget på både dam- och herrsidan och deras vision för klubben. Vi säger tack för nu, trevlig helg och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.